Det är onsdagen den 6 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata om medier och hur vi konsumerar sådana. Våra medievanor har, som alla förstås vet, förändrats mycket med tiden. Ny teknologi, nya aktörer, nya branscher, nya sätt att ta del av information. Allt det är ju faktorer som påverkar oss. Men hur ser förändringen ut konkret och i detalj och hur mycket har den förändrats på längre sikt? Det har vi ganska bra kunskaper om faktiskt, tack vare någonting som heter Mediebarometern som publiceras varje år sedan 1979, nästan i 50 år. Där hittar man resultatet av den årliga undersökningen som Göteborgs universitet gör, där man helt enkelt frågar svenskarna hur och var och när man konsumerar olika medier. Årets mediebarometer, den presenterades igår och den ska vi då prata om idag, vad vi kan lära oss av den. Och då är jag glad att hälsa dagens gäst välkommen, nämligen Elisabeth Falk från Nordicom på Göteborgs universitet som stått för databearbetning och text i årets rapport. Varmt välkommen hit, Elisabeth.
Tack så mycket och kul att ni är intresserade av mediebarometern.
Det är vi verkligen. Vi är ju medier själva så att vi tycker det är jätteintressant. Mm. Först väldigt kortfattat, vad är det egentligen ni mäter i mediebarometern om man bara tar det översiktligt?
Ja, det är en väldigt, sagt, den har ju pågått väldigt länge den här undersökningen och är väldigt bred får man ändå säga. Men kort sammanfattat, så det vi mäter är användningen av olika typer av medier och tillgången till olika medier i befolkningen. Det är väldigt kortfattat det som vi helt enkelt undersöker, eller som är syftet med mediebarometern.
Just det. Och det är alltså då en vanlig enkätundersökning som skickas ut då?
Precis. Bara kort så bjuder vi in genom att skicka ut ett postalt brev gör vi, där vi bjuder in till att delta i undersökningen. Och sen kan man själv välja om man vill delta digitalt, alltså genom en webbenkät. Eller man kan också be att få bli uppringd av det fältföretaget vi anlitat, som då kan ha en telefonintervju istället om man tycker att det passar bättre. Mm. Och sen så skickar vi då en rad olika påminnelser för att försöka nå så många som möjligt, eller för att få folk att delta helt enkelt. Så påminner vi dem, gör vi.
För just det, för det där med bortfall, det hör man ju ganska ofta om i sådana här undersökningar, att det är svårare och svårare att få tag i folk. Hur många är det som ni har skickat ut till, och hur många är det av dem som ni får svar från, så att säga?
Mm. Vi skickar ut, eller bjuder in ungefär 40 000 i vårt urval. Och sen får vi liksom fullständiga svar från drygt 6 000. Och som du säger, det här är ju något som väldigt många enkätundersökningar brottas med. Att få folk att vilja delta och svara på enkätundersökningar. Så det påverkar förstås även oss. Eller vi har också de utmaningarna verkligen. Och vi tittar hela tiden på nya sätt hur vi kan, dels och del av forskning som görs på det här området, hur man kan nå dels såklart för högre svarsfrekvens, men också få bättre representativitet helt enkelt. Så vi är inget undantag där. Vi har också ett bortfall. Det har vi, och vi sagt arbetar ständigt med att förbättra vår. Man kan ju sagt göra enkätundersökningar på ganska många olika sätt, alltså ha olika undersökningsdesign. Så att det kan jag bara kort nämna att i nästa års undersökning, den som är, som man ser, i fält nu, där har vi ändrat en del saker just för att kunna ännu bättre uttala oss om helt enkelt den svenska befolkningens medieanvändning och tillgång till olika medier.
Okej. Okay. Ni får väl lova mer biobiljetter eller vad det nu kan vara som belöning om man deltar?
Ja, men exakt. Det finns många olika sätt att försöka locka eller uppmuntra folk till att besvara enkätundersökningar. Så det är, testar många olika sätt.
Men hur är det där? Du behöver inte svara exakt, men är det några grupper som brukar vara svårare att nå, exempelvis, tänker utlandsfödda exempelvis, där språkkunskaperna kanske inte är lika bra eller något sånt?
Absolut, men det finns ganska god forskning, liksom, det finns ganska god data på det området. Generellt så är det ju exakt, framförallt utom europeiskt födda är väldigt svåra att nå. Vi ser också att generellt unga män är en väldigt svår nådd grupp. Och det kan ju tilläggas att vår undersökning är, som det är nu, så görs den enbart på svenska. Det har gjorts olika experiment, har många andra, av att göra erbjudanketter på andra språk. Det som är lite utmaningen med våran undersökning är att många av de stora medier vi har i Sverige idag är ju framförallt på svenska. Och så det blir nästan förutsättning att man kan svenska för att kunna på något sätt, i viss mån kanske tagit del av de här medierna, kunna, man kan ju såklart svara på våra frågor ändå, det är inte det, men att det blir, kan bli väldigt många frågor som man kanske då helt enkelt får säga nej på. Men vi sagt, det här, det är verkligen något som vi utvecklar, och vi följer också sagt forskningen som görs på det här området väldigt noga. För det är klart, vi vill ju kunna uttala oss om hela Sveriges befolkning som vi ämnar att uttala oss om. Men där, absolut, undersökningar på svenska, och det gör ju att vi primärt kan uttalas om den svensktalande befolkningen i Sverige idag.
Just det. Undersökningen har gjorts då i nästan 50 år, som sagt. Det innebär ju att ni har väldigt långa och fina dataserier. Men hur mycket har den, brukar den förändras? Hur mycket har den förändrats under åren ungefär? Har det tillkommit mycket?
Du tänker i liksom innehållet i enkäten eller mer i metoden?
Nej, i enkäten, alltså de frågor ni har. Liksom.
Ja, men det har förändrats en hel del skulle jag säga. Vissa frågor finns fortfarande kvar, absolut. Så är det ju, men sen medielandskapet är ju väldigt föränderligt kan man ju säga, och är ju allt mer fragmentariskt idag verkligen.
Ja, det fick inte så mycket svar när ni frågade om Twitter 1979, misstänker jag.
Nej, precis. Så att det har ju verkligen tillkommit väldigt mycket, och vissa saker, vi är ju på något sätt begränsade i att vi vill hålla enkäten så kort som möjligt, så att vi får ju absolut välja ut eller så, vissa saker får tyvärr ryka dessvärre. Vi hade ju velat fråga om jättemycket egentligen, men det finns ju också andra undersökningar som görs, så att vi kan inte täcka in allt, men vi försöker ändå fånga i de stora dragen, de stora medieformerna i Sverige idag för att kunna uttala så gott om det.
Ja, absolut. Jag kan ju säga att personligen, som jag jobbar i media, jag har genom åren haft stor nytta av den här undersökningen för diverse olika planer och presentationer och sånt där. En fråga bara, Nordicom vid Göteborgs universitet, vad är det för någonting? Vilka är ni som gör det, så att säga?
Ja, men det är en jättebra fråga. Vi är ett centrum för nordisk medieforskning och är placerade vid Göteborgs universitet. Och vi, alltså vårt övergripande syfte är att utveckla och sprida vetenskapsbaserad kunskap om mediers funktion i Sverige och i Norden. Och att då bidra till att stärka den liksom, nordiska medieforskningen och samarbetet mellan nordiska medieforskare. Så vi har lite olika ben. Vi har det som då, den som till och med mediebarometern är, vi kallar oss faktoanalys, och vi jobbar sagt med att samla in då, sagt vi har vår egen enkätundersökning, men vi gör också, vi håller också löpande omvärldsbevakning och till exempel tittar mycket på medieekonomi, alltså medielandskapet i stort och så vidare. Men vi har också en vetenskaplig förlagsverksamhet, så det är också en bit, och vi har forskarsamverkan. Så vi har en ganska bredd ändå. Vi är 10-15 personer, de flesta i Göteborg och några på andra håll också. Okay. Men sagt, vi är placerade i Göteborg vid GU.
Då är vi med allihopa. Mm. Då ska vi övergå lite till resultaten. Och då ska vi börja först prata om det som ni kallar mediedagen. Det vill säga vad vi konsumerar media en vanlig dag, så att säga. Du kan väl bara berätta, vad är de viktigaste resultaten här? Vad är mediedagen och hur ser svenskans mediedag ut, så att säga?
Precis, mediedagen är det vi brukar kalla liksom primärt då räckvidden. Vad menar man då med räckvidd? Jo, det är andel av befolkningen som har uppgett att de tog del av olika medier under gårdagen, det vi försöker fånga som en vanlig dag. Så helt enkelt de medier man tog del av en vanlig dag, kan man säga. Och där man kan väl fortsätta se, om man, vi har liksom en rad huvudkategorier som vi brukar ställa samman, och där är fortsatt rörlig bild, alltså där ingår strömmad tv, tablålagd tv, YouTube, det är något som nästan typ hela befolkningen tar del av en vanlig dag. Och det har varit så väldigt länge. Man kan väl säga liksom att formerna för att titta på tv eller rörlig bild då har ju förändrats väldigt mycket över tid, men det består verkligen, men sagt, formerna har förändrats och ser ganska olika ut i olika åldersgrupper. Sen kan man också säga att såklart sociala medier är något som väldigt många tar del av en vanlig dag, och det har ju sett ut så i några år nu, men kommer ju Den kom ju väldigt snabbt in, kan man säga, i vår media idag. Vi började mäta den från 2010. Och då låg den, om jag inte miss fel, på runt 35%.
Ja, precis. Precis så.
Och det är ju inte mer än, ja, det är ju 15 år sedan. Det kan ju ses som en lång tid, men också en kort tid om man jämför med andra medier, hur länge de har funnits i vårt medielandskap. Så den har ju verkligen gjort ett väldigt starkt intåg i väldigt många människors dag.
Och nu är det ju 84% av alla svenskar som kollar per dag.
Precis.
Och det är alltså då näst största medietypen helt enkelt.
Ja, sätter de här huvudsakliga kategorierna. Men där, även där ser du väldigt många, väldigt olika uttåg av åldersgrupper, och vi vet ju även hur lång tid man har tagit del av olika medier, frågar vi om. Och där kan vi också se väldigt stora skillnader. Att till exempel unga, alltså vi ser 15-24-åringar, där är det verkligen en märkbar del av dagen, kan man ju säga. Medans bland de äldre så tar man del av det under väldigt mycket kortare tid, helt enkelt, under en vanlig dag. Så det är något som många tar del av, men också där kanske då i olika omfattning.
Och efter sociala medier, som trea, kommer ju radio. Och där har vi tvärtom en ganska anmärkningsvärd stabilitet, upptäckte
jag. Ja, men jag får säga det. Alltså verkligen. Alltså just om man ser så relation till att andra medier, exempelvis sociala medier, har verkligen kommit in och tagit så stor del i vår mediedag, så är radio väldigt stabil. Och där kan vi tydliga med att där ingår ju dels olika former av direktsänd radio, alltså bilradio, traditionell radioapparat, eller via webbradio, men också då podcast har vi med i den totalsiffran där, eller då radioprogram i efterhand. Så att den är tämligen stabil, får man säga, och har varit över ganska lång tid, även om vi ser vissa fluktuationer förstås.
Ja, för ni som lyssnar på det här idag då, ni har då sällskap av 76% av svenska folket som lyssnar på någon typ av radio eller podd, och 1979 när man mätte första gången så var det 73%, så det får man ju ändå säga är anmärkningsvärt.
Och det är klart, det är ju också ett media som man kan ta del av i princip överallt. Det är klart, det kan man göra mycket av det andra också, men du kan göra det samtidigt som du är i kollektivtrafiken, som du är ute och promenerar, som du lagar mat. Nej, men du vet, det är klart att det är ett väldigt smidigt, om man säger så, medium på det sättet, och kanske även som grupper som har ganska hektiskt liv. Alltså vi tänker föräldrar kanske, som också de kanske då kan ta del av när de är på väg någonstans eller när de gör andra saker samtidigt. Så det är klart, det är ju också ett som... Och det kräver inte så mycket teknik, om man säger så. Det kräver inte att du har en tv eller att du står framför tvn eller liknande, utan du har det, för de flesta människor har man ju det i telefonen och bara sätta igång liksom.
Man måste dock ha huvudet med sig, i alla fall när man lyssnar på den här podden.
Ja, precis. Lite beroende på vad man lyssnar på, exakt.
Men sen på fjärde plats kommer också, tycker jag, väldigt intressant. Då är det då inspelad musik i olika former. Och där har det ju gått upp rätt mycket. Där har vi siffror tillbaka från 2005, ska sägas. Men då var det 43%. Nu är det 64% som gör det en vanlig dag. Det måste ju vara någon form av Spotify-effekt eller något sånt där. Men det är ju fantastiskt.
Ja, precis. Och där har man, det är ju ganska intressant att se. Vi frågade om det även tidigare, men då var det mer i form av liksom, ja, men CD, vinyl och så vidare. Ja. Med just 2010, när ska vi se här, så jag säger rätt här nu. Ja, men sen 2005 så har vi då Wingo, till exempel MP3-spelare, det började ju där, och ja, men tänk alla som hade med sig sina CD-skivor runt när de var ute och gick och sådär. Så och sen såklart då, alla liksom former av strömningstjänster för musik har ju verkligen, ja, dels att det är en lättillgänglighet, men också en så otrolig bredd. Du är inte begränsad till de skivorna du har köpt, varken analogt eller digitalt, eller fysisk form då, utan att du har tillgång till så otrolig bredd, kan man verkligen säga.
Just det. Fjärde plats, dagstidning, lite mer deprimerande för oss som jobbar i branschen. Det är ju på nedgång, kan man väl säga. Trenden är nedåtgående i alla fall.
Precis, där EU, det EU följer ju ändå i en förväntad riktning. Och vi ser ju att många andra ser ju liknande resultat, gör vi ju. Så där, och där är det ju det som kanske är lite, vad ska man säga, intressant, eller kanske inte intressant, men ja, kanske lite noterbart kan man ju säga, är ju att något som kanske inte får de flesta är ju att print, tryckt form då, minskar ju. Det liksom står för en större del av minskningen, och där klart är det ju många som inte längre kan ta del av sin morgontidning i tryckt format. Den görs inte längre i det formatet, finns det ju många. Det har vi ju, många senaste åren har det ju hänt ganska mycket där, men, eller att det kan vara väldigt kostsamt om man fortfarande kan ha det. Men vi ser även att viss del av minskningen även faktiskt gäller de digitala formaten, och det kanske är lite mer anmärkningsvärt, och där kanske det är just att ja, de digitala formaten har inte riktigt fångat upp eller liksom på något sätt kommit åt den minskning vi sett i tryckt format helt enkelt.
Mm. Ja, det är ju för egen del tycker jag det är lite deppigt. Så ni som lyssnar på det här och inte tar del av vad vi skriver i tidningen, gör det också snälla. Bok däremot, där har det ju faktiskt gått uppåt, tycker jag. Det ser ut som i alla fall att om man jämför med om man går lite längre tillbaka i tiden, 49% ta del av en bok under en dag, det tycker jag är klart godkänt.
Mm. Ja, men precis. Och där kan man ju vara noga med sig att, för det finns ju andra undersökningar. Vi mäter ju då under hela dagen. Mm. Alltså även, säg, i skolan, när du studerar, arbetar. Medan kanske många andra undersökningar fokuserar på fritiden.
Ja, läser du roman på fritiden?
Ja, men precis. Efter jobbet, efter arbetsskolan. Så det är ganska viktigt, tycker jag, att ha med sig här. Att det här avser ju, och all form av litteratur, alltså läxböcker, alltså verkligen brett alltihop. Så att det kan vara bra att ha med sig när man ser den siffran, tycker jag. Så att, men absolut, det är ju, ja, det, över tid ser vi ändå en ökning där i vårdundersökning.
Och det räknas även in ljudböcker och e-böcker, antar jag?
Exakt, det kan man också bra känna till. För en del andra, kan man förstå, då lägger ju ljudböcker kanske då under ljudmedier, och det är förstås ett ljudmedie. Men vi har valt här att ha med det i redovisningen av bok. Så både tryckt format, e-bok, ljudbok är med här.
Mm. Ska jag bara ta det tidsseriemässigt? 79 när man mätte för första gången, då var det alltså 29% av svenskarna som tog del av en bok under gårdagen. Nu är det 49%, så det är högre. En kategori till jag tänkte nämna. Text-tv står streck. Betyder det att folk inte kollar på text-tv längre, eller har ni slutat fråga om det?
Det är att vi frågar inte längre om det. Jag ska inte säga att det aldrig kommer tillbaka, det vet man inte. Men som det är nu så har vi inte frågat om det på 2 år. Vi har sagt behöver gästen ditt se över, och vi vill lägga till saker vi vill fråga om, och då tyvärr bör vissa saker få ryka till, ja, tyvärr. Mm. Men det finns, jag kan nämna att det finns andra, som exempelvis SOM-institutet, våra vänner där, de frågar om text-tv. Ja. Så det, om man är nyfiken kan man gå dit och kolla.
För vi män uppväxta på 80- och 90-talet, vi vet ju vad sidan 377 vill säga exempelvis. Sådär. Så att, det är där vi kollar våra fotbollsresultat. Mm. Så att det var skönt att höra att vi inte utrotade än i alla fall.
Nej, absolut inte.
Ja, men det är liksom det översiktliga så här. Om vi ska gå vidare, vi ska gå in och titta. Ni väljer ut lite olika saker från olika åldersgrupper här då. Ja, vad finns det att säga om det i ålder? Jag vet inte, vi hinner inte gå igenom allting, men är det någonting du skulle vilja lyfta där?
Mm. Men det jag tänker är, det kan vara lite intressant att ta liksom lite exempel där. Jag tänker, om man jämför exempelvis de yngre, och då sagt, pratar jag om 15-24-åringar. Där ser vi att något man lägger mycket tid på är sociala medier. Så är det verkligen. Alltså, man bara fattar upp ett exempel, om man säger att det är tid under en dag. Det här är sagt, väldigt, det är uppskattat förstås, så det ska man ha med sig. Men då är det 3 av 4 som har uppgett att de använde sociala medier 1 timme eller mer under gårdagen. Mm. Så det är ju, ja, 75% då. Så det är väldigt en självklar del av de ungas mediedag. Mm. Det är även många som tittar på YouTube. Det är ju väldigt stort i den gruppen. Men man ska också nämna att strömma tv är fortfarande ännu mer populärt i den åldersgruppen. Men det varierar lite grann vad gäller tiden man lägger på de olika. Och sen kan man väl säga att det som just, kan man säga, benämligt, eller som kännetecknar de yngre, är att de lyssnar på musik väldigt stor del av dagen. Mm. Alltså vi är uppe nästan att liksom halva den här åldersgruppen lyssnar mer än 2 timmar på musik en vanlig dag. Så det är, musiklyssnandet är väldigt stort i den här gruppen. Och så kan man sätta relation till den äldsta åldersgruppen, 65-85-åringarna. Där är fortsatt exempelvis då tablålagd tv väldigt stort, det är det. Speciellt i den äldre halvan av den åldersgruppen. Men vi ser också att många har tittat både på strömmad och tablålagd tv en vanlig dag. Så det är ganska intressant att det är ganska mycket variationer i den åldersgruppen.
En grej just angående det här med att titta på rörlig bild, det var ju liksom den nyheten som kom ut igår. Som jag förstod var då att YouTube är nu större än tablå-tv över hela befolkningen, stämde det?
Det stämmer, så hela befolkningen så har de gått om nu, och det är ju väldigt intressant. Ja. Och då att de också då ligger på över halva befolkningen som tar del av YouTube en vanlig dag.
Och det är alltså alla tablå-tv-kanaler, både SVT, TV4 och alla övriga också?
Ja, exakt. Vi frågar rent ut om liksom tablålagd tv, och det vi försöker fånga in där, det kan ju vara bra och tydliga. Det finns ju en del yngre kanske har kanske inte känner till vad just tablålagd tv eller linjär tv vad det betyder. Men ja, men så traditionell, alltså vad man tittar på tv-kanalerna, och då framförallt tänker jag att man följer tablån, alltså man anpassar sig efter det som går, snarare än att man själv sätter på en playtjänst eller sätter på ett program på en playtjänst eller då ja, video on demand som det kallas helt enkelt i mer branschspråk.
Ja, just det. Ja, men alltså, rent privat kan jag undra så här, ifall ungdomar ens vet vad tablå är. För jag menar, när jag förklarar för mina barn att det var en speciell tid, de frågar mig då om jag hade mammut som husdjur samtidigt liksom. Det framstår som väldigt konstigt. Men där det kan vara, det är väl direkt sent sport är väl fortfarande liksom tablå, det är väl det enda jag kan tänka mig som liksom finns
kvar.
Ja, men
det kan man tänka sig. Ja, precis. Det är inte alls orimligt att det slår så, precis. Och det är ganska intressant. Alltså, vi ser att 2021, då, det är alltså då var det 5 år sedan, då gick strömmar tv om tablålagd tv. Och sen nu ser vi att YouTube går om tablålagd. Så det är ju verkligen, sett över tid så att det är inget förvånande, men det är ändå ett symboliskt skifte får man ändå säga.
Det får man verkligen göra, för det innebär ju också att, nu har ju inte ni tittat på det, men det gör ju andra, det handlar om annonspengar, att på YouTube kan man dra in enorma summor annonspengar. Det är ju därför vissa YouTubers ska leva på det. Det blir lite hoppigt här, jag ska bara säga en sak angående åldrar som jag tyckte var intressant, och det gällde sociala medier och den äldsta gruppen då, 65 plus, alltså pensionärerna, att det är ändå 71% som är inne på sociala medier varje dag, och det är ju faktiskt fler än vad det är på barnsidan 9-14, då är det många som kanske inte får det, men pensionärerna är i mycket, mycket hög grad engagerade på sociala medier också, så liksom glöm det där med att mormor inte har Facebook, det har hon verkligen.
Ja, men det är många som, och jag kan man ändå bara lägga till en kommentar att även om sagt man har möjlighet att svara via telefon på vår undersökning, så kan det vara en viss överskattning just den äldsta åldersgruppen vad gäller att vi har majoriteten svara på en webbankett, så det kan, klart det kan ju finnas en liten överskattning där bland de äldre. Jag kan bara göra det medskicket. Men det är ändå ja, det är ju sagt, det är många, och det är klart att i den åldersgruppen så växer det in allt fler som kommer från ett arbetsliv där man antagligen haft liksom jobbat med olika former av digitala format och så vidare. Och klart att då kanske då tröskeln är lägre. Och många kanske har kommunicerat med sina vänner, bekanta, familj på olika typer av sociala medier. Man är med på grupper. Alltså det finns ju som bredd, det är ju på sociala medier. Man pratar ju lite, jag kan bara liksom dra den parallellen till, vi mäter ju tidskrifter också i vår enkät. Och där menar jag en del på att mycket av det innehåll som förr kanske då fanns i tidskrifter finns ju numera på sociala medier. Alltså i form av olika konton för ja, alla typer av hobbies.
Just det.
Eller intresseorganisationer och så vidare. Så att det är ju ganska intressant faktiskt. För där vi ser ju en fortsatt minskning för tidskrifter. Och det är ganska intressant att ta med sig det tycker jag. För det är nog mycket, många som tar del av liksom det som man kanske annars hade köpt ett magasin eller veckotidning för. Så kanske man nu då istället tar del av det på sociala medier och grupper.
Ja, men verkligen. Ta bara en sak som matlagning, där man idag liksom antingen via sociala medier eller via YouTube kan få hur mycket som helst egentligen. Och förut var det ju, det gällde ju att prenumerera på allt om mat eller någonting där för att få motsvarande. Så där, jag förstår ju att tidskrifterna har lite svårt att värja sig. Jag tänkte fråga en grej om rörlig bild då. 79% av barnen, de ser ju inte alls på tv en vanlig dag. Medan de som är 65 plus, då är det över hälften. Tablå-tvn, är det ett pensionärsmedium idag? Kan man vara så krass?
Alltså, ja, primärt är ju det kanske den stora gruppen, så kan man väl säga. Men sagt, vi ser även en bit ner, alltså ja, 45 plus, att det är fortfarande många som kombinerar just tablålagd och strömmad tv. Men just bland oss, om man säger så, högkonsumenterna och de som tittar länge på tablålagd tv, så är det absolut den äldsta åldersgruppen som är de är högkonsumenterna av det. Det kan man absolut säga. Som du sa tidigare, jag tror det är många yngre som inte ens vet vad tablålagd tv är. Att man måste anpassa sig efter en tablå, det tror jag för många inte finns i tankarna på samma sätt. Så att det är absolut, de högkonsumenterna är ju bland de äldre, så är det.
Apropå på rörlig bild, även fast barn inte tittar på tv, så är det ju många som oroar sig för skärmtid. Ni mäter väl inte exakt det, men kan man ana någonting hur skärmtiden ser ut för barn utifrån er undersökning?
Ja, nej, precis. Vi mäter inte skärmtid, det gör vi inte. Men det som kan vara kanske intressant, där kan man väl se är väl kanske att sociala medier, där ser vi en viss minskning i de yngre åldersgrupperna, framförallt barn. Och där kan man ju tänka sig, alltså det har ju varit ändå en diskussion senaste året, åren, just vad gäller skärmtid och barn. Mm. Så det skulle kunna ses i den riktningen att liksom just att det har varit mycket diskussioner om det. Och vi får väl se vad som händer framöver i Sverige helt enkelt, om det kommer olika typer av sociala medieförbud för de yngre. Ja. Det är inte kanske omöjligt. Och där kan jag bara nämna, om man just är intresserad av just barnen och deras medieanvändning, vi mäter ju det också, men det finns också, mediemyndigheten har en specifik undersökning för barn och deras medieanvändning. Så den heter Ungar och medier. Så för den som är intresserad av just barnen så kan jag verkligen rekommendera att titta in i den, för de mäter, de kan ju sagt ta ett annat grepp om den åldersgruppen då och verkligen fråga om kanske om ännu mer än vad vi hade önskat att vi skulle kunna göra. Så det är verkligen tips som man vill. Jag är osäker faktiskt nu på om de mäter just skärmtid, jag är inte helt säker på. Men ja, man kan ju verkligen kolla in den rapporten, för där finns det mycket att titta på.
Det får man göra, det får min kollega Paulina Neuding och övriga intresserade ägna sig åt. Ljudmedium befinner vi oss i nu. Mm. Vad finns att säga om det? Hur står sig vi poddare jämfört med radion?
Ja, alltså vi ser inte några jätteökningar för podcast, det gör vi inte. Den är ganska stabil, och det är klart det skulle kunna antyda att det kanske har nått någon slags platå, att man har nått dem som ja, nått de grupper i stor utsträckning som man kan, som inte ser det helt enkelt. Mm-hmm. Men där är de ju, där är ju absolut, är det ju mest populärt, alltså framförallt i gruppen 25-44 år. Mm. Där är det ju, ja, det är 40% som tar del av en podcast en vanlig dag.
Det är så många, det är ja, fantastiskt.
Ja, men det är ändå 4 av 10, så det är ändå så pass många som lyssnar på det. Vi ser, om man ser till de andra då, ljudmedierna i, om man ser radiospektrumet, så är det traditionell radioapparat minskar något, ser vi. Det går back med eller 5 procentenheter. Bilradio ligger väldigt stabilt, och även Drixen webbradio.
Det här har jag haft att kolla lite på med det jobb jag har, och som jag minns så ökade ju podcast i ganska många år, framförallt under pandemin kom den en liten extra skjuts, men sen 2023 tror jag det är, eller 2022, så är vi på en platå där det varken ökar eller minskar, utan de som har upptäckt podcast har upptäckt det, så att säga, och få in fler verkar tufft just nu liksom, så att säga.
Ja, exakt. Nu har jag inte kollat på det, men det kan vara, nu kommer jag bara tänka på det nu, men att det potentiellt, det som kan hända är ju att kanske de som väl lyssnar mer, så kan det ju vara. Det har inte jag kollat på nu just vad gäller tidsaspekten där, men det är ju, potentiellt skulle det kunna vara så eventuellt.
En sak jag upptäckte också, det gäller det här könsskillnader. Jag såg att män kollar betydligt mer på YouTube än vad kvinnor gör. Brukar det se ut så? Har du koll på hur det har sett ut bakåt?
Ja, men jag för mig att det har sett ut så generellt faktiskt över tid. Det är framförallt männen som tittar på eller i högre utsträckning på YouTube, och även i viss mån musik lyssnar de på i viss mån lite mer än kvinnor, och även om man lyssnar på radio via bilradio, där kan det snart vara, kan jag tänka mig, lite mer beteende som ligger bakom att män kör bil kanske högre utsträckning än vad kvinnor gör. Men just för kvinnor så är det som är väldigt, det ser vi att bokläsningen är högre bland kvinnor, och det har ju, ja, är ju ganska vedertaget vad jag vet. Men däremot sociala medier är också väldigt mycket mer populärt bland kvinnor, och framförallt Instagram sticker ut väldigt tydligt där. De har väldigt mycket högre räckvidd bland kvinnor än män. Så det är ganska intressant, men vi ser till exempel Reddit. Nu har Reddit ganska, i vår undersökning, ganska låg räckvidd, men den är ju till exempel högre bland män än kvinnor, vilket kanske inte är så förvånande för många.
Nej, har man varit inne på Reddit kan man då räkna ut hur det är. Hur är det med stora strömningstjänster, där det gäller då rörlig bild? Hur ser det ut där? Topplistan?
Precis, ja, men där har vi topplistan, har vi ju SVT och SVT Play då, och Netflix. De kämpar de första platsen, men ligger väldigt i princip på samma räckvidd.
Och hur många ungefär?
Ja, men precis. Drygt en tredjedel en vanlig dag. Och sen ligger då TV4 Play på plats 3 på 22%. Och sen är det HBO Max ligger på 14%, och Viaplay når, både Viaplay och Disney Plus når ungefär 10% en vanlig dag. Och det är inga jätteförändringar, jämfört med 2024 så är det väldigt stabilt. Det är Netflix och SVT Play i topp. Men det är ändå ganska intressant att det är ändå bland topp 5 så är det ju 2 svenska strömningstjänster, alltså SVT Play och TV4 Play, som ligger högt. Och det kan ju, Ja, men det kan ju tyda på ändå att de verkligen har lyckats locka över sin publik till deras playtjänster. Det kan man ju se som ett sånt tecken då i just relation till att vi har de här otroligt stora globala företagna, så ja, Netflix, HBO, Max framförallt kanske då, som är ju väldigt, väldigt stora och har ju ett enormt utbud. Så det är ganska intressant att de står sig väldigt starkt, de svenska strömningstjänsterna.
Och SVT och TV4 är förstås största även inom all TV, så att säga. Vad som slog mig där var hur liten TV3 är nu för tiden. Man får intrycket av att de ändå är hyggligt stora. Var det bara 6% eller något som såg på TV3 en vanlig dag? Jag som uppväxt på 1900-talet minns ju att TV3 var det verkligen stora utmanaren, men nu är de inte riktigt med i matchen på samma sätt.
Nej, inte på samma sätt, nej. Precis.
Vad ska jag fråga om mer? Kolla. Ni mäter ju då enskilda kanaler när det gäller både radio och tv. Det gör ni inte med tidningen. Man kan inte veta hur många som läser eller använder svenska en vanlig dag utifrån.
Nej, men det kommer, kan jag säga. I undersökningen som vi har i fält i år så frågar vi om enskilda, de större titlarna. Så det kommer komma, kan jag slänga in. Och även kvällstidningarna kommer vi också göra. Så det kan vara bra att känna till att det kommer komma om ett år ungefär, har vi de siffrorna.
Just det. Du, en fråga om böcker. Hur mycket har ljud och e-böcker hunnit slå på den marknaden?
Ja, det är ju, vi kan ju ändå se att det dominerande är tryckta böcker. Det är det. Det har, alltså även där tror jag det kan vara lite som med podcast, att de har nått, att ljudbok och e-bok lite har nått sin platå någonstans. Vi får ju verkligen se vad som händer kommande år, men det verkar som att tryckt bok, den står sig väldigt, väldigt starkt. Folk gillar det formatet. Ljudboken kan vi ändå se, så där ser vi också en viss könsskillnad, att kvinnor lyssnar i högre utsträckning än vad män gör på ljudböcker. Och de som väl lyssnar, de lyssnar en bra stund, kan man ändå säga. Men om man ser så generellt i befolkningen, så är det 15% som tar del av en ljudbok en vanlig dag. E-bok är det 7%, och det har varit ganska stabilt nu i några år.
Ja, det var ganska lågt ändå,
ja,
tänker jag.
Ja, det är inte som, precis. Men det är sagt, jag tror potentiellt kan det nog vara det att de som väl tar del av det, alltså jag tänker till exempel ljudböcker då, så nu ser vi då till hela befolkningen, där är det liksom nästan 10% som lyssnar mer än en timme en vanlig dag. Så att det är potentiellt så är det att de som lyssnar faktiskt lyssnar ganska mycket och länge. Men att om man lyssnar väl inte, så lyssnar man antagligen inte alls då, helt enkelt.
Nej, men så är det. Och det kan man ju veta också på podd, kan jag ju säga, att vi har ju pratat en halvtimme här snart, tror jag, och ni som fortfarande lyssnar, alltså hört på mig och Elisabeth en halvtimme, fundera över hur mycket ni läser en normal tidningsartikel. Det kan ju handla om bara några sekunder för att läsa igenom, så att här har vi er verkligen fast, så att säga. Flytta över till sociala medier. Vilka är störst där?
Ja, där ser vi att Instagram faktiskt toppar i år. Ja, de ligger väldigt tätt med Facebook. Bägge ligger på strax under 60% i daglig räckvidd. Sen är det ett ganska stort hopp ner till Snapchat som ligger på drygt 30%. Och sen därefter kommer TikTok på 20%. De här är ju, just Snapchat och TikTok är ju väldigt just kopplade till ålder, kan vi ju se ändå. Att det är framförallt de yngre, medan Instagram har, ser vi att det är ju framförallt bland de äldre, så det är, eller från 45 uppåt, som det är, de har de större grupperna, de är väldigt små bland de yngre. Instagram är lite mer jämn, skulle jag säga, utefter åldersgrupperna. Inte lika stor, absolut inte stor räckvidd bland de äldsta. Sen LinkedIn, den ligger på 14%. Där, det som kan vara intressant där är att vi ser att det är ganska många som har, vi frågar också om man har liksom användarkonto eller profil på de olika sociala medieplattformarna, och där är det ganska många som, eller där diffar en del, kan man säga, mellan då de som har tillgångar, som har ett konto, och de som säger att de använder det dagligen. Och det kan vara ganska intressant att just vissa av de här kanske man verkligen använder varje dag, medan andra kanske man går in på någon gång i veckan och kollar. Så det kan vara en intressant.
Vilka är det man har konto på men inte använder så ofta?
Det var just det jag kom att tänka på nu. Ja. Jag tror det är den framför allt. Jag kommer inte på någon mer på rakan.
Det får de inte. Jag har inte varit in på mitt konto sedan 2018. Så det är...
Oj då, ja, okej. Okay. Där ser man. Ja, nej, men det, och där ser vi verkligen att det är mycket mer utbrett bland högutbildade, bland personer i storstäder. Så det är inget, och såklart att den är väldigt, väldigt låg räckvidd bland de äldre och yngre då, förstås. Så att, och det är ju, följer väl ganska förväntat mönster, om man säger så.
En specifik fråga om sociala medier. Där har du ju politiska och viss mån mediala kretsar pratas mycket om X sen Elon Musk tog över, och att om man ska vara där eller inte, om politiker ska vara där eller inte. Hur är det med vanligt folk? Är de på X?
Ja, där har det ju verkligen sjunkit de senaste åren ganska rejält, så nu då nere på 7%. Ja. Vi mäter inte Blue Sky igen, det kan jag nämna, men det är inte omöjligt att vi gör det i framtiden. Men X är ju sagt har ju verkligen sjunkit
ganska rejält. Men hur mycket var det när det var som mest då?
Det har jag faktiskt inte i huvudet.
Vi ser en minskad X-användare.
Ja, absolut. Och det är sagt, det är väl också ganska förväntat ändå, får man ändå säga.
Mm. För apropå det är ju inte jättemycket tidsserier. Ni har ju sagt jättefina tidsserier, men det är inte så många ni publicerar kring liksom enskilda, exempelvis sociala medier och sådär. Jag förstår att rapporten kunde inte innehålla allt, men hur tänkte ni kring det, så att säga?
Ja, nej, men det är en intressant aspekt. Det är verkligen, vi har gjort vissa metodförändringar har vi gjort under tidens gång, om man säger så. Det är ganska lång tid vi har hållit på nu. Vi hade jättegärna velat liksom redovisa väldigt, väldigt mycket, men just att vi behöver hålla rapporten ganska begränsad och till de övergripande resultaten. Men man får jättegärna höra av till oss om det är något specifikt som är intresserad av, så kollar vi jättegärna på om vi kan vara till hjälp där.
Och gamla rapporter ligger väl också uppe på sidan fortfarande?
Absolut, allting som vi publicerar är gratis att ladda ner, finns att dela på vår webbsida, så det går att hitta mycket där.
Vi ska sammanfatta det här. Jag förstår att det kanske inte hände jättemycket från år till år, men om du tittar på någonting i år, är det någonting som har förändrats lite mer än vanligt som fick det liksom att, eller som fått er att hoppa till lite eller reagera eller tänka oj, så att säga, i årets undersökning?
Ja, precis. Alltså, jag skulle nog ändå säga att det är inget som förvånar oss jättemycket. Det är inget som sticker ut i en liksom oväntad riktning, det skulle jag inte säga. Absolut, det är ju symboliskt där med att YouTube nu går om tablålagd TV. Det är ju verkligen symboliskt, får man ändå säga. Men det var ändå förväntat att det skulle komma så småningom, om man säger så. Även då sagt, minst inför dagstidning, den är också ganska förväntad. Men där är väl mer kanske att de digitala formaten inte riktigt har fångat upp. Att där kanske man i viss mån har tänkt att det kanske skulle fångas upp där. Så det är väl det som jag skulle säga. Och annars så är det ju generellt väldigt hög. Vi har liksom vi är väldigt, väldigt digitala i Sverige och i Norden om man jämför med andra länder, inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Och vi har liksom generellt en väldigt hög tillgång till olika former av medietjänster. Och det kan jag ändå nämna bara när vi ändå är igång nu. Just för ljudmedel och ljudböcker. Att, nu känner säkert många till det som man lyssnar här, men att från i höstas så kan man också ta del av ljudböcker via Spotify. Och det kan jag också nämna att det kommer också vi kunna titta lite mer på nästa år, men det kan vi inte, och där vet jag att många har tittat redan lite på det, men det blir också intressant att faktiskt följa den utvecklingen och hur det kommer utvecklas, även om såklart det är en begränsad mängd timmar man har om man inte köper till, och ja, det finns mycket sånt, men det händer mycket på mediemarknaden, så kan man ju verkligen säga.
Jo tack, vi vet. En fråga, jag vet, det ligger ju inte inom ert uppdrag, men om du har funderat på om det här med dels hög- och lågkonjunktur och hur mycket pengar man har att spendera påverkar, och dels om nyhetsläget och omvärldsläget, att det händer mycket otäcka saker, hur det påverkar medievanor, är det någonting du själv har reflekterat över eller funderat på?
Ja, alltså man kan ju tänka sig absolut att det påverkar just vad gäller hur mycket folk har i plånboken, att det påverkar exempelvis olika former av medietjänster. De är ju inte alltid jättebilliga och det finns väldigt många, och det är inte minst kan man säga det i sportsegmentet, att där ligger ju verkligen priserna på en viss nivå som är ganska noterbar, och det kommer vi också kunna faktiskt uttala oss om kommande år mycket bättre genom vår undersökning. Så det är ju klart att det är ju inte omöjligt att det, eller det kan ju verka ganska rimligt att det påverkar helt enkelt vilka medietjänster befolkningen har helt enkelt. Men det är inte någonting som jag har kollat mer i detalj på direkt, är det inte.
Just det. Ja, vi hinner ju naturligtvis inte prata om allting förstås. Är det någonting annat du skulle vilja plocka fram från årets undersökning som du har tänkt på eller som du tycker lyssnarna kan tycka var roligt att veta sådär, om vi bara tar det vi inte hunnit med?
Bra fråga. Jag ska göra en snabb genomgång här i mitt huvud.
Lyssna om att de får naturligtvis gå in och titta själva.
Man kan väl säga själv att det är ju jättemycket vi skulle vilja fråga om egentligen. Och att det är, men vi försöker ju mer få med dem de stora trenderna, och syftet är ju att följa helt enkelt medieutvecklingen och användning av medier i Sverige. Och där vissa vill man gärna behålla, kunna se över tid, men vissa sen kommer ju sagt, det händer ju väldigt, väldigt mycket i medielandskapet idag. Ja, inte minst att det är utmaningar också att fråga om det här, för att det kan vara väldigt olika, inte minst olika åldersgrupper, hur man uppfattar olika begrepp, vad man vet. För det är liksom, det är så, vissa saker kan vara väldigt specifikt för olika åldersgrupper, om man tar del av det eller inte, eller man känner till det eller inte. Så det gör det ganska utmanande, kan jag nämna, att just mäta de här typerna av sakerna. Men det är väldigt, väldigt spännande. Det händer mycket och det är väldigt kul att följa, är det verkligen.
Och när börjar er nästa fältperiod då?
Den är igång. Vi mäter i princip under hela året. Så vi skickar ut enkäter i olika batcher, kan man säga. Just för att fånga upp, att inte få säsongsvariationer, utan att få en liksom användning i princip över hela året. Vi skickar inte ut under sommaren, men man kan besvara enkäten under sommaren. Men många är ju kanske bortresta och sådär då. Men den är redan igång nästa års undersökning. Så att vill tacka alla som har svarat, eller som får, och uppmuntra alla som får inbjudan att delta verkligen i undersökningarna.
Det ska jag också passa på att göra, för att det här landet byggdes verkligen med statistik, så ni som får sådana undersökningar, det kan vara lite jobbigt, kännas kanske lite, men ta ansträng er lite, för att det är väldigt, väldigt bra att ha den här typen av siffror.
Verkligen, jag håller med.
Tack för det, och stort tack Elisabeth Falk från Nordicom på Göteborgs universitet för att du var med i podden idag. Tack så mycket.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack också till er som har lyssnat idag på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar göra Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som hon brukar Lisa Irenius. Själv heter jag som jag brukar göra Andreas Eriksson, och hoppas precis som jag brukar göra att vi hörs snart igen.